När vi samlas till gudstjänst så brukar vi predika. Och vi predikar över en given text. Vi utlägger skriften. Och när man lyssnar till musik, i synnerhet till en djup teologisk framställning, så kan det med fördel sägas något om musiken och texten innan, så att man lite bättre kan förstå innehållet. Det är den tid på kyrkoåret när vi påminns om döden och domen. Vi minns de döda. Det är också den tiden på året då man brukar framföra requiem, dödsmässor. Bland de mest kända finns Mozart och Verdis requiem. Bachs 106:e kantat är av allt att döma skriven för en begravning och brukar också framföras vid den här tiden på året. Och ibland så beskrivs den som ett lutherskt requiem. Men den är så långt ifrån ett requiem man kan komma. Det enda den har gemensamt med ett requiem är döden. För förståelsen av döden och livet efter detta i Bachs verk och den romersk-katolska requiemmassan är fundamentalt olika. Bachs kantat kallas ibland, som också nämnts här tidigare, för actus tragicus. En tragisk, en sorgsen akt. Men även den titeln är missvisande. För Bachs musik är varken tragisk, inte särskilt sorgsen och inte heller särskilt dramatisk. Den är i sin helhet solemn, högtidlig och till och med jublande. Atmosfären är helt väsensskild ifrån Mozarts och Verdis mässor. De går i moll, det är dramatiskt, medan Bach har en dur-tonat som sin grundtonat. Den börjar och slutar i S-dur, som enligt barockens förståelse var just den högtidliga, den ståtliga, den solemna tonarten. En del av er har säkert hört Bachs berömda preludium i S-dur. Och det är inte för inte som det ofta används som musik vid vigslar. Kantaten är inte heller vilket stycke musik som helst. Det är en djupgående, genomarbetad och teologisk reflektion som präglar hela verket. Och det rör sig parallellt på två olika plan. Dels handlar kantaten om hur man som kristen förbereder sig för döden. Dels är det en framställning av den evangeliska läran om rättfärdiggörelsen. Och jag tänker ägna lite grann tid åt att förklara kantaten så att ni ska förstå den bättre. För att Bach, han har in i minsta detalj utarbetat en evangelisk-luthersk teologi. Bach var själv inte mer än 21 eller 22 år när han skrev den här kantaten. Men inte bara kantaten, i det här fallet har han skrivit texten själv. Och det är uppenbart att Johann Sebastian inte bara var en driven musiker och kompositör, han var också en driven teolog. Och det kanske vi tycker är något förvånande, att en kantor kan vara en driven teolog. Men Johann Sebastian, han hade en teologisk utbildning som faktiskt överträffar de flesta präster idag. Redan i grundskolan så hade han läst latin, grekiska och hebreiska. Som kantor så förväntades han inte bara leda kyrkomusiken, utan han har också ansvar för att utbilda gossarna i Thomasskolan i katechesen. Och ja, den undervisningen gick långt utöver dagens konfirmationsundervisning, om man säger så. När han skulle anställa som kantor i Thomaskyrkan så förhördes han i Konkordieboken, den lutherska bekännelseskrifterna, och han fick inte vid mindre än två tillfällen skriva under att han bejakade den fullt ut. Hade han inte gjort det hade han inte fått tjänsten. Så musiken hos Bach, den är inte bara underhållning för våra öron. Musiken är framförallt till för att förkunna, för att understryka, ja, för att förklara texten. Nu skrevs den här kantaten många år innan Bach kom till Leipzig. Om ni nu har texten framför er, och ni inte har det så ta gärna fram den, så kan ni se att den till stor del utgörs av korta bibelord med några kortare tillägg samt tre hymner. Det som står inom situationstecken, det är bibelcitat. Det som står i kursivt, det är hymner, lutherska salmer. Kan man ställa sig frågan, hade Bach bara hipp som haft valt texter ifrån Bibeln? Hade han haft någon egen hjälp, någon hjälp med det här? Ja, det finns en hel del som talar för att han till sin hjälp hade en bok av prästen Johann Olearius som var utgiven 1668 i Leipzig. Det är en bönebok. Och i den boken så finns det ett avsnitt som handlar om hur man som kristen förbereder sig för döden. Den så kallade Ars Moriendi, konsten att dö. Och de flesta av bibelställena som Bach använder i den här kontaten, de föreligger i Olearius bok i samma ordning som i Bachs kantat. Och de tre hymnerna som han använder sig av, de citeras också i det här avsnittet av boken. Men vi ska lägga märke till att Bach inte på något sätt slaviskt följer texten. Han hoppar över några bibelcitat. Han väljer en annan vers i en av hymnerna och så vidare. Den medeltida rekviemässan, och än idag, i den så stod den döde i centrum. Människorna som var samlade till begravning, de sörjde den avlidne som med all säkerhet befann sig i skärselden. Genom den mässa som man eventuellt sjöng eller läste, i varje fall firade, så skulle man underlätta reningsprocessen och minska antalet år i skärselden. I kontrast till den här uppfattningen som präglar rekviet, och ni kan bara tänka på namnet rekvium, ge honom, ge henne frid. Man ber för att den här personen som ännu inte har kommit till himlen, som befinner sig i ett mellantillstånd i skärselden, ska få frid och komma därifrån upp till himlen. I kontrast till det här så präglas Bachs verk av ett helt annat tänkande. Luther har skrivit ett förtal till begravningssalmer som utgavs 1542. Och där säger han så här: inte heller sjunger vi sorgesånger eller dystra sånger över våra döda och vid graven, utan tröstande hymner om syndernas förlåtelse, om vila, om sömn, om liv och uppståndelse för de bortgångna kristna, så att vår tro må bli stärkt och människorna leva som fromma kristna. Bachs kantat är alltså skriven för dem som närvarar vid en begravning till tröst, till uppbyggelse, till tro på Jesus och glädje över det kristna hoppet. Och här finns en förtröstansfull närhet till Jesus som är så långt ifrån den romersk-katolska omvägen via Maria och helgonen. Det är den treenige guden som står i centrum och inte minst sonen Jesus Kristus. Och det här understryks på ett fantastiskt sätt i den allra sista delen av kantaten som utbrister i ett vansinnigt, får man nästan säga, jubel över orden genom Jesus Kristus. Amen. Då hör man sången från himlen där de stora vattnen ljuder. I den här kantaten använder Bach en mycket liten ensemble. Den består av två flöjter. Vi har två tvärflöjter idag. I ursprungliga skulle det varit två blockflöjter. Det är två viola da gamba som idag ersätts av två violiner. Och så continuot. Det är alltihopa, det vill säga orgen tillsammans med cellon. Det skapar en stilla och intim karaktär. Verket inleds med en sinfonia som är ett av Bachs mer berömda verk, ett av de mest älskade. Den går i S-dur. Som sagt, det är den högtidliga tonarten. Det är ingen sorg i egentlig mening. Och för övrigt är det så att i Bachs övriga produktion så associeras den här tonarten med treenigheten. När Bach vill beskriva Gud som Fader, Son och Helig Ande befinner han sig ofta i S-dur. Ja. Sedan händer något som man inte alls förväntar på en begravning. Ett mycket kraftfullt ackord, så sann. Och körens sopraner börjar sjunga. Gottes sajt ist der aller beste sajt. Guds tid är den allra bästa tid. Och därefter så citeras Apostlagärningarna, det första bibelcitatet. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Och nu för att ni ska förstå det hela så tänkte jag spela en del teman ur kantaten. Och det börjar på detta sätt. Och notera nu hur Bach verkligen får liv i texten. Det börjar på följande sätt. In im Leben. Han kunde ha tonsatt in im Leben, men han gör in im Leben. Och sen på orden rör oss. Ja, då går han loss riktigt och fortsätter det så här. En lång, lång ton för att riktigt understryka hur man lever. Med det här vill Bach ha sagt att det är Gud som är skaparen. Det är han som har bestämt vår tid. Han talar, Gud låter oss leva så länge han vill. Och när vi kommer till orden länge, ja, då får sopranerna sjunga en ton på länge som pågår i 3-4 takter som man riktigt hör. Så lyssna efter det sedan. Men så är vi ändå på begravning och så småningom så kommer vi över i en lite sorgligare stämning. Det lugnar ner sig och låter så här. Vi får det som kallas ett suckmotiv. Och det används ofta när man i barocken framställer döden. Lyssna efter det sen i kantaten. Nästan varje gång döden nämns så kommer det här suckmotivet. Och dessutom för att understryka det dramatiska i döden så får vi kromatiskt fallande skalor. Vi har en allsmäktig god Gud som låter oss leva så länge han vill. Därpå följer en aria av tenoren över Psaltaren 90. Herre, lär oss att betänka att vi måste dö så att vi blir kloka. Och det är som Bach vill att den här texten riktigt ska tränga in i oss. För flöjterna spelar ett tema som låter så här och som återkommer om och om igen. Och så börjar de och fortsätter på det sättet. Det är en meditation över texten. Sen blir det ändå lite dramatiskt. Plötsligt så kommer en bas in och sjunger Bestelle dein Haus. Och det är ord ifrån Jesaja, profeten Jesaja till kung Hiskia. Han ska dö, se om ditt hus. Och orkestern blir upprörd i flöjten. Formen på den här sången är egentligen en ABA-form. Det är den som vi har i Blinka lilla stjärna. Det börjar på ett visst sätt och så kommer en mellandel och så kommer början tillbaka. Bach börjar med tema, det kommer lite kontrasterande del och så tar basen om det här Bestelle dein Haus. Men sen händer det märkliga att han får inte fortsätta sjunga, utan det är precis som kungen här springer iväg för att göra i ordning sitt hus och orkestern fortsätter själva. Och det leder sen in till kantatens egentligen huvudsats. Och då börjar det röra sig på ett par olika plan. Vi är inne i en fuga. Det vill säga när man, det är en form där det finns väldigt stränga regler för hur det ska tillgå. Och den här fugan, ja, den sjungs till texten, det är det gamla förbundet, människa, du måste dö. Bach har hämtat orden ifrån Syraks bok. Och för att understryka det dramatiska så använder sig Bach av det så kallade djävulsintervallet. Tenorerna börjar med att sjunga Es ist der alte Bund. Det intervallet hörs om och om igen. Och så börjar samtidigt en basgång gå omkring. Och den fortsätter och fortsätter hela vägen ända till slutet. Den ger inte upp. Den här fugan i sträng stil, den kontrasteras helt plötsligt av sopranerna som kommer in själva. Och vad vill Bach säga med det här? Jo, här framställer han lagen. Lagen som hotar människan, som talar om för människan att hon är en syndare. Att hon därför måste dö, därför att hon har inte sin stak rätt ställt med Gud. Men sopranen kommer in med evangelium. Sopranen ropar med ord ifrån uppenbarelseboken: kom, Herre Jesus. Och sen börjar en kamp mellan den stränga fugan och sopranen. Och den kampen vinns till slut av sopranen. För de är ensamma kvar och sjunger orden: kom, Herre Jesus. Orkestern slutar. Den gående basen som liksom aldrig vill ge upp tvingas till slut ge upp inför människans rop till Kristus. Och för att Bach riktigt ska tala om för oss vad det är som händer här, och han har tänkt det, så introducerar han dessutom samtidigt en koral i orkestern. En koral som har en väldigt tydligt budskap. En koral som vid den här tiden var känd. Och på svenska så betyder det: jag har gjort min sak framställan hos Gud. Den här beskriver den lutherska förståelsen av rättfärdiggörelsen som en domscen. Människan står anklagad inför Gud, men vädja till Jesus som träder in som försvarsadvokat. Och Gud i ett domslut frikänner människan. Och liksom så där försiktigt så antyder orkestern genom att spela just den här koralen för åhörarna, som vid den här tiden förmodligen hade koll på innehållet i de här koralerna, vad det är som sker. Nu har människan fått frid med Gud. Den gamla människan dör, en ny uppstår. Och då kan människan i altens röst sjunga ord ifrån saltaren, nämligen att man befaller sin ande i Guds händer. Och då ska ni notera kompet här. Det är en stigande skala. Och vad betyder det i Bachs musik? Och det betyder att man är på väg upp till himlen. När Bach skriver julmusik och änglarna kommer ner, så kommer alltid skalorna uppifrån och ner. När någon är på väg upp till himlen så går skalorna upp. Här framställer det handlar alltså inte om för människan att hamna snett neråt eller åt sidan i någon skärseld, utan själen går upp till Gud i döden. Och för att riktigt understryka det här så citeras Jesu ord till rövaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset. Och då används som alltid i den lutherska musiken en bas för att framställa Jesu röst. Och basen sjunger liksom glatt och nästan lite lekfullt: idag ska du vara med mig i paradiset. Och då kan människan be sin aftonbön i form av Simeons lovsång: Herre, nu låter du din tjänare fader häran i frid. Och det sker på det sättet att damerna sjunger Luthers version av Simeons lovsång. Mitt Fried und Freud fahr ich dahin. Och när det här har skett så kan kören stämma upp i en jublande lovsång. Och Bach använder på nytt en hymn som finns i Olearius bok. Men den här gången använder den sjunde versen i den här hymnen, som är en lovsång till treenigheten. Och som jag redan sa så brister den här ut i en jublande lovsång över orden: genom Jesus Kristus. Amen. Så hela det här verket, det handlar om hur människan förbereder sig för döden genom att bli förvissad att man dör saligt för Jesu Kristi skull. Det handlar om att få trosvisshet inför döden. Det Jesus har gjort på korset är den enda säkra grunden. Och den människa som förlitar sig på Jesus, som överlämnar sig i Jesu händer, kan vara förvissad om att han får ingå i den himmelska kören och instämma i den stora lovsången till treenigheten, den som kommer att låta som ljudet av många vatten. Låt oss nu då också få höra Guds ord, tonsatt av Johann Sebastian Bach, förklara rättfärdiggörelsen för oss, förklara hur vi ska få trosvithet inför döden.
Thank you.